Låt ditt ord, Herre, få gå ut idag och låt det nå fram på det sätt som du har tänkt. Låt mig få tala ditt ord den här stunden, fritt och öppet som jag bör. Jag vill bara göra din vilja idag, Jesus. Amen. Människans viktigaste val, så har vi som rubrik för dagen. Och det är också en passande eftersom det ju som sagt råkar vara valdag och så. Igår så hade vi en härlig dag här ute när vi uppmärksammade att vi fyller 90 år. Stort tack alla som har varit med och haft möjlighet att hjälpa till och förbereda och vara med och tjäna det igår. Det kändes väldigt gott och det tror jag att jag inte är ensam om när jag gick hem igår på eftermiddagen. Bland annat så slog vi an lite grann det här valtemat igår och delade ut, vi hade tryckt upp så här typ valaffisch eller valsedlar med budskap livets viktigaste val som vi delar ut till folk. Och det är ju så att det finns vissa val som är viktigare än andra. Att ta ställning för och välja Jesus är det viktigaste val som en människa någonsin kan göra. Och det budskapet så fokuserar vi på igår då, med kontakten med människor som ännu inte känner honom. Idag så kommer fokus att ligga på att det finns en naturlig fortsättning när man har tagit ett val. Det är att man fullföljer valet som man har tagit. Fullföljer ett ställningstagande man har gjort. Att fortsätta att välja Jesus. Att hålla fast vid honom och inte falla för frestelser på vägen och börja släppa på grepp för kanske snegla på andra valalternativ som kan kännas lockande här och då. Det är en frestelse som vi kan ställas inför under livets gång av och till, tror jag allihops. Att lockas bort ifrån den här enkelheten i att som ett barn lita på Jesus. Jag har två bibeltexter med mig idag och vi ska gå till det första som finns i Galaterbrevet och ska läsa ifrån kapitel 5 och de fem första verserna där rubriken passande nog är friheten i Kristus. Så här skriver Paulus: till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Så jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni började bra. Vem har nu hindrat er så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen. Vad handlar den här texten om? Paulus går till rätta med ett antal troende, en grupp kristna som har kommit till tro på Jesus. Men som sen av olika anledningar har börjat se på andra, vad ska man kunna kalla det, frälsningsmedel för sina liv. I det här fallet så nämns omskärelse som då var ett tecken på det gamla förbundet. Och att vissa av någon anledning här hade börjat snegla på lagen och tänkt att lagen är en kan vara ett frälsningsmedel för oss. Och Paulus så vädjar väldigt starkt i de här att håll er till Kristus. Håll er till Kristus. För friheten finns bara i honom. Stå fasta och låt er inte på nytt tvingas in under något slags slavok. När jag döper en människa så ställer jag tre frågor till honom eller henne. Det första är: tror du på Jesus Kristus och bekänner du honom som din Herre och frälsare? Andra frågan: vill du bli döpt idag? Och den tredje frågan: vill du följa Jesus resten av ditt liv? Och den här sista frågan så är lika viktig som den första. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har valt Jesus och jag kommer att fortsätta att välja Jesus resten av livet. Vi har många bibelberättelser som på ett eller annat sätt skildrar hur människor ställdes just inför valsituationer. Där alternativet var att antingen skulle man fortsätta hålla fast vid Gud och hans löften, eller så skulle man sätta sitt hopp till någonting annat. Och det finns flera personer i Bibeln som ställs inför ett faktum att deras tro på Herren, deras tillit till Herren så utmanas, deras lojalitet prövas. Vi har till exempel Abraham som ställdes inför det här, ifall han skulle lita på Gud och lämna sitt land och gå på Guds löften och dra ut ifrån Ur där han befann sig in till det nya landet som Herren hade sagt fanns i beredskap för honom. Vi läste om Josua i torsdags när vi hade vår bön på förmiddagen. Han befann sig i en situation där folket frestades att vända sig till avgudar. Och där Josuas prövning då var att stå fast i sin övertygelse och mana folket till besinning och till att välja att vända om tillbaka till Herren. Samma tema så hittar vi i så gott som alla profetböckerna i Gamla testamentet. Herren sänder profeter för att kalla tillbaks folket till att, som har slutat lita på Guds löften och istället satt sitt hopp till rent mänskliga politiska allianser, militär makt och så vidare. Att välja att fortsätta välja Jesus som Herre och främsta förebild och ledstjärna är lika viktigt som att välja honom en första gång. För att visst är det så att välja Jesus så handlar ju inte bara om att tro på honom. Det handlar ju också om en villighet att utifrån bästa förmåga följa honom och låta hans ord och hans exempel vara mönster som jag försöker inordna, som vi försöker inordna våra liv ut efter. För det är ju så, det tror jag vi vet, vi som har försökt ta tron och det kristna livet på allvar, att det är någonting som gör anspråk på hela livet. Det gör anspråk på hur jag beter mig, vad jag säger och vad jag gör, och vilka val jag gör och beslut som jag fattar med mera. Och jag har bett mycket inför samlingen idag. Jag brukar be innan, men just inför det här tillfället idag så har jag bett lite extra mycket för att jag har känt ett behov av det och funderat vad jag ska säga, vad jag ska fokusera på. Och jag tror att vi faktiskt kan vara på väg in i en tid nu som Guds folk där våran trohet till Jesus kommer att prövas. Och att vi kanske kommer att bli prövade på ett sätt som vi inte har behövt på ett bra tag. Och jag tycker också att det finns tendenser på att vi redan har gått in i en sån tid. Och prövningar på det här sättet så kommer inte egentligen i någon ny form, utan sist och slutligen så handlar det fortfarande om ifall vi ska luras och ge efter för den här världens makter och låta oss bländas och attraheras av vad de menar sig säga kunna erbjuda oss i utbyte då att vi ger dem våran lojalitet och tillbedjan. Dennis läste ett inledningsord ur Daniels bok där sammanhanget var att den dåtida politiska makten gick ut och krävde tillbedjan på ett väldigt konkret sätt. Det var ett ovillkorlig lojalitet som efterfrågades av alla invånare i landet. Alla skulle rätta sig efter kungens bud. Och den här prövningen så har mer eller mindre i alla tider legat och lurat och försökt få kristna att böja sig under de här villkoren. Inget nytt under solen på det sättet. Men självfallet så har det funnits perioder när prövningar av det här slaget har varit starkare och mer utmanande för människor. Och som jag sa så kan jag inte låta bli att undra om vi nu i våra dagar står inför en tid då vår trohet till Jesus kommer att prövas på ett mer påtagligt sätt än kanske tidigare. Tiderna förändras som sagt, men prövningarna av det här slaget så ser i grund och botten likadana ut. Och jag ska också läsa ett stycke ur Daniels bok idag. Och jag kommer att läsa ur kapitel 3. Det finns mycket likheter med den här berättelsen och det som hände i texten som Dennis läste. Och därför så lyfter jag fram den bara för att det visar på hur vanligt det ändå är. Och det, nu blir det lite, den här texten så finns inte, om den inte lyckades få med på PowerPointen där så får ni lyssna. Det här är bara en några verser där som jag har med. Men jag läser hela sammanhanget ifrån Daniel 3, första versen och fram till vers 30. Och där är rubriken De tre männen i den brinnande ugnen. Kung Nebukadnessar lät göra en staty av guld, 60 alnar hög och 60 alnar bred. Den lät han ställa upp på Duras slätten i Babels hövdingdöme. Sen sände han bud och kallade samman satraper, landshövdingar och ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i hövdingdömena, för att det skulle komma till invigningen av den staty kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. Då samlades satraperna, landshövdingarna och ståthållarna, fogdarna, skattmästarna, domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i hövdingdömena till invigningen av den staty som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. När de stod framför den och utropade en härold med hög röst: detta är befallningen till er, ni folk och stammar och tungomål. När ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument, ska ni falla ner och tillbe den staty av guld som Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber, han ska genast kastas i den brinnande ugnen. Så snart allt folket hörde ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare och alla andra slags instrument, föll de ner, alla folk, stammar och tungomål, och tillbad den staty av guld som Nebukadnessar hade låtit ställa upp. Men strax därefter kom några kaldeiska män fram och anklagade judarna. De tog till orda och sa till kung Nebukadnessar: må konungen leva för evigt. Konungen har befallt att alla människor ska falla ner och tillbe statyn av guld när de hör ljudet av hornpipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Och att var och en som inte faller ner och tillber ska kastas i den brinnande ugnen. Men nu finns här några judiska män, Sadrak, Mesak och Abednego, som du har satt att förvalta Babels hövdingdöme. Dessa män sätter sig över ditt påbud och konung. De dyrkar inte dina gudar och de tillber inte den staty av guld som du har låtit ställa upp. Då befallde Nebukadnessar i vrede och förbittring att man skulle föra fram Sadrak, Mesak och Abednego. När man hade fört fram dem inför konungen sa Nebukadnessar till dem: är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abednego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den staty av guld som jag har låtit ställa upp? Allt är nu väl om ni faller ner och tillber den staty som jag har låtit göra, när ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Men om ni inte tillber, skall ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken gud ska då kunna rädda er ur mina händer? Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego kungen: o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. Då fylldes Nebukadnessar av vrede mot Sadrak, Mesak och Abednego så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen 7 gånger hetare än man någonsin hade sett den vara. Och han befallde några av de starkaste männen i hans här att binda Sadrak, Mesak och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. Så bands dessa iförda sina underkläder, livrockar, mössor och andra kläder och kastades i den brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning hade varit så sträng och ugnen därför hade blivit oerhört starkt upphettad, blev de män som förde Sadrak, Mesak och Abednego dit upp själva dödade av eldslågorna när de kastade de 3 männen in i den brinnande ugnen. Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han steg hastigt upp och frågade sina rådsherrar: Var det inte 3 män vi band och kastade i elden? Det svarade kungen: jo visst, konung. Då sa han: ändå ser jag nu 4 män som går lösa och lediga inne i elden och de är helt oskadda. Och den 4:e ser ut som en gudason. Sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: Sadrak, Mesak och Abednego, ni den högste gudens tjänare, kom ut, kom hit. Då gick de ut ur elden. Och satraperna, landshövdingarna, ståthållarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar. Att håret på deras huvuden inte hade svetts och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt. Nebukadnessar tog då till orda och sa: lovad vare Sadraks, Mesaks och Abednegos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De förtröstade så på honom att de överträdde kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Härmed befaller jag nu, vem det än må vara av alla folk och stammar och tungomål, som säger någonting ovärdigt om Sadraks, Mesaks och Abednegos gud, så ska han slitas i stycken och hans hus ska göras till en sophög. För det finns ingen gud som kan hjälpa så som han. Därefter lät kungen Sadrak, Mesak och Abednego få stor ära och makt i Babels hövdingdöme. Vi känner igen tongångarna från berättelsen om Daniel och en annan kung som fick för sig att ingen skulle få stå över honom i uppmärksamhet och tillbedjan. De här samma förväntade kraven från överheten att alla skulle blint lyda och underkasta sig. Och jag har tänkt många gånger att det kan kännas lite konstigt för oss och lite främmande för oss som lever idag att ställa sig inför den här, alltså dåtidens människor, till att vilja som benägenhet till att tillbe guldstatyer. Jag tycker i alla fall det är lite konstigt att man tycker det skulle vara något som lockade. Men det är klart att man hade lite annorlunda tankar och ändå en tro på att föremål var levande på ett annat sätt som inte vi har idag, som inte vi tänker på samma sätt. Men det som inte har förändrats är just det här kravet på lydnad och lojalitet som i den här texten illustreras genom kung Nebukadnessars krav. Det var det sammanhanget som jag la upp på PowerPointen där som en sammanfattning. Detta är befallningen till er, ni folk av stammar och tungomål. När ni hör ljudet av hornpipor, citror, lyrare, saltare av många instrument, så ska ni falla ner och tillbe den staty av guld som kung Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber, han ska genast kastas i den brinnande ugnen. Här har vi kravet. Här har vi förväntningarna tvånget till lojalitet och lydnad. Lever vi under samma förutsättningar idag? Har vi samma prövningar? Nej, det tycker jag inte att man kan påstå. Vi har och har haft under lång tid väldigt stor frihet på det här området. Men vi kan bedra oss själva och tro att den här friheten aldrig skulle kunna hotas. Så låt oss inte ta friheten som vi har för given. Och låt oss vara på vakt gentemot krafter som likt i den här överhetens krav i Daniel kapitel 3 skulle kunna börja komma med befallningar om vad vi förväntas göra, vad vi får göra, vad vi inte får göra och så vidare. Jag tror inte att den här dagen är vilken dag som helst. Det är ju valdag som har påpekats. Och det är sant att sådana här dagar så inträffar inte så jätteofta, vart fjärde år. Då vi väljer på det här sättet. Och ni har säkert hört allihop och att man har sagt i olika sammanhang att nu står Sverige inför ett ödesval. Det har sagts förut. Om man har upprepat, och det finns alltid en risk när man upprepar saker, speciellt med varningstecken, så där att det finns en risk att sådana uppmaningar devalveras i värde efter ett tag när man har hört dem och det har sagts innan. Men hur det nu än ligger till med den här saken så tror jag ändå att valet idag har stor betydelse på längre sikt. Vilken väg som svenska samhället kommer att ta och färdas emot. Kanske inte imorgon, men på lite längre sikt, några decennier framåt. Och vilken slags politisk riktning och politisk ideologi som kommer att få utrymme så kommer att påverka samhället och det kommer att påverka oss varenda en. Och det finns också, beroende på hur det blir, en möjlighet att det kommer att påverka oss som kyrka i Sverige på ett annat sätt än vad det har gjort sista tiden. Ska vi prata politik i kyrkan? Eller kanske rättare sagt, ska pastorn tala politik i predikstolen? Jag ska säga att det beror helt och hållet på vad man menar med den frågan. Det finns några uttryck som ni säkert har stött på. Och det är att tro och politik hör ju inte ihop. Man ska inte blanda tro och politik. De här uttrycken så känner ni säkert igen. Hört dem många gånger innan. Och jag vill säga att de här uttrycken, det här är något av det mest sekulariserade som en människa kan säga. De är så genommarinerade av så här sekulär tankegång och ideologi så att det som typ rinner ner på väggen där symboliskt. för de här uttrycken så vittnar om att tro har ingenting med verkliga livet att göra. Tro är någonting som man kan gå till kyrkan på söndag och så sitter man i kyrkbänken och så sitter man där och tror att Gud finns. Och sen så går man ut i verkligheten. I det verkliga livet där verkligheten finns och där saker och ting är på riktigt. Det vittnar om en väldigt faktiskt aggressiv syn på vad tro är. För vi vet ju allihop att tron bär vi med oss var vi än befinner oss. Och tron är en styrka var vi än befinner oss. Han har ju avgått nu som ordförande, men Christer Sturemark som länge var ordförande för humanisterna, han brukar ju säga så här att och det, när man först hör det så låter det ju ändå lite så här, men okej, lite fint. Men han brukar säga så här att ja, jag respekterar verkligen människor som har en tro. Jag kan till och med vara lite avundsjuk på folk som har en tro. Och jag skulle aldrig tala illa om någon annan människas tro. Men så kommer det här männet. Men håll tron för dig själv och försök inte påverka samhället med din tro. Jag undrar vad han skulle tycka om han fick samma uppmaning. Jo, Christer, din humanistiska livssyn, det är att du tror att människan innerst inne är god och om vi bara får rätt förutsättningar så kommer det här goda samhället och skapas. Det låter jättefint och jag respekterar det, men håll det för dig själv. Gå inte ut i samhället och i skrifter och försök påverka människor till att bli humanister. Jag tror inte han skulle ha gillat det. Och då ska inte vi heller ta sådana uppmaningar till att vi ska hålla tron för oss själva. Kristen tro är inte partipolitisk. Men den är politisk. Kristen tro är till sin natur politisk. Kristen tro är personlig, men den är aldrig privat. Tar vi Jesus på allvar så inser vi att tron som vi har, den är ämnad för att levas ut. Den är ämnad för att vittnas om, den är ämnad till att spridas. Och det är klart att då får det ju också konsekvenser. Och det får, man kan mycket väl kalla det för politiska konsekvenser. För att om vi tar Jesus på orden och vill följa hans ord och hans exempel, så kommer det att få konsekvenser i samhället. Det kommer det att få. Så därför är kristen tro till sin natur, när den levs ut, så är den politisk. Dock inte partipolitisk. Kristen tro är personlig. Vi har den alla. Alla, var och en, har vi en relation med Herren. Och vi upplever honom och har upplevt honom på olika sätt. Men den är aldrig privat. I den bemärkelsen att vi ska tiga om den. Och vi ska hålla den för oss själva. Och låta den vara bortkopplad ifrån verkligheten som då andra kan tycka. Kristen tro så tar politisk ställning. Inte partipolitisk ställning, men kristen tro tar politisk ställning när den tar sig uttryck. Och när den är tänkt att vara som den är tänkt att vara. Ett liv i Jesu efterföljd. Den tar ställning på det sättet att när Jesu ord och exempel är en människas högsta auktoritet, så får det konsekvenser med sig som också är politiska till sin natur. En levande Jesus-centrerad tro så leder en människa till att ta ställning för vissa saker. Och många gånger så innebär det här också att man på köpet genom sitt val samtidigt tar ställning mot andra saker som hotar eller är i opposition gentemot det som man har tagit ställning för. Jesusvägen så leder en människa in i den riktningen. Ja, ska en pastor tala politik i talarstolen? Ja, jag säger igen att det beror helt och hållet på vad man menar, tänker jag. Men jag tror att det finns tillfällen när det helt enkelt är läge, och det också finns ett givet mandat ifrån himlen till att tala klarspråk om specifika företeelser i samhället, specifika politiska partier och ibland även specifika personer. Paulus säger i andra Timoteusbrevet kapitel 4, bakgrunden så här, att Paulus missionsverksamhet i den trakten har inte fallit alla i smaken. Paulus gick ju ofta mot avgudadyrkan som fanns. Och nu så fanns det en speciell person som hette Alexander, och han var kopparsmed. Och Paulus uttrycker väldigt konkret, han säger så här: kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar. Du måste också själv vara på din vakt för honom, ty han har häftigt satt sig upp emot vår förkunnelse. Troligen så kan det ha varit på det här viset att den här kopparsmeden Alexander, hade ett yrke som han tillverkade, och han var involverad i tillverkningen av gudabilder. Han fick sin inkomst ifrån det här. Han tillverkade dem i koppar, kan vi ju anta, eftersom han omnämns som kopparsmed. Och det är klart, Paulus skulle ju ha kunnat säga att jo, bröder, i den här stan eller i den här trakten så finns det en person inom hantverksskrået som har, och så vidare. Men han gör inte det, utan han nämner den här personen vid namn och säger att han har gjort mig mycket ont. Herren kommer att vedergälla honom. Det finns tillfällen när det är läge att tala klarspråk. Och det gäller också ibland specifika personer. Jesus var ju också väldigt rak många gånger. I Lukas 13 så står det att några fariseer kom fram till honom och sa: gå härifrån och lämna den här platsen. Herodes vill döda dig. Jesus svarade dem: gå och säg till den räven: se, jag driver ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon. Den tredje dagen så går jag bort. Gå och säg till den räven. Det var klarspråk från Jesus sida. Kristen tro med Jesus i centrum så tar ställning. Jag hade en PowerPoint med tre kända personer som har tagit ställning under livets gång. Deras tro på Jesus ledde dem till att ta ställning för och emot. Längst uppe där, svartvita bilden, Dietrich Bonhoeffer. Tysk luthersk präst som stod upp emot nazistregimen i Tyskland. Han fick betala ett pris för det, men jag tror inte han ångrade sig. I mitten, baptistpastorn Martin Luther King, som stod upp emot segregationen i USA. Och biskop Desmond Tutu, som har ägnat stor del av sitt liv till att gå emot apartheidregimen i Sydafrika, för att han med Bibeln som rättesnöre menar att det är ogudaktigt och orättfärdigt. Vi kan som sagt som kristna och kristna församlingar stå inför en tid nu där tydlighet i vissa samhällsfrågor kommer att krävas. Ifall vi ska kunna vara sådana som människor kan räkna med. Om människor upplever att det vi har att säga inte säger någonting om dagens samhälle och den verklighet vi lever i, så är risken stor att de kommer att bortse oss och tänka att klassa oss som att ja, men vi är ju totalt orelevanta och världsfrånvända. Men vi har någonting att säga. För Jesus har fortfarande något att säga till den här världen. Och vad vi kommer att behöva säga framöver och ta upp och kanske prata om lite mer i predikstolen, så tror jag bland annat kan handla om vilken riktning valet idag tar. Jag har bett mycket som sagt och funderat vad jag ska säga idag. Och jag har funderat kring vilka jag ska nämna, vilka jag ska låta bli att nämna. Och jag upplevde ändå i morse att jag fick vara en klarhet ifrån Herren till att nämna lite kort. Jag vill inte att det här ska ta något fokus i den här gudstjänsten. Men jag tror att vi kan stå inför en framtid nu när vi behöver säga vissa saker som angår Sverigedemokraterna. Som kristna så är vi ju kallade till att komma med försoning. Blessed are the peacemakers, som Jesus har sagt. Och vi är inte kallade att anklaga människor, vi är inte kallade till att tro ont om andra människor. Men det finns också tillfällen när vi behöver våga stå upp och säga saker som helt enkelt behöver sägas. Vi börjar den här gudstjänsten med att lyssna på en sång av Bengt Johansson. Och han hade en bror som är hemma hos Herren nu. Lars Johansson. Han var pastor inom IFK. Dog tyvärr för ett antal år sedan. Väldigt vis broder som hade väldigt mycket gott att komma med. Och han hade en undervisning som när han pratade om skillnaden mellan förlåtelse och förtroende. Två ord som påminner om varann, rent grammatiskt, förlåtelse och förtroende. Och vet, som kristna så är förlåtelsen är så central i det kristna budskapet och vad vi själva har upplevt. Och vi har inte rätt att neka förlåtelse gentemot den som ber om förlåtelse. Det har vi inte. Om en människa ärligt vill vända om och ber om förlåtelse, då ska vi ge förlåtelse. Då ska vi skänka förlåtelse till den personen. Men förlåtelse så är inte samma sak som förtroende. Förtroende handlar om någonting annat. Förtroende är en sak som tar tid. Och det är helt naturligt. Det ska ta tid. Förtroende är någonting som man bygger upp. Det kan också raseras väldigt snabbt. Men finns det till sin natur så är förtroende någonting som tar tid. Någonting som man bygger upp. Någonting som man måste förtjäna. Ingen ledare, ingen pastor, ingen chef kan säga till andra, nu ska ni ha förtroende för mig. Utan det kan man bara få om andra ger det och upplever att det här är en person som är förtroendevärd. Och det gäller ju självfallet också då politiska partier. Och som sagt, jag vill inte göra någon stor grej av det här för att jag vill inte att det här skulle vara något, kännas som någon huvudgrej i den här predikan. Men jag undrar om vi kanske står inför en tid när vi kommer att behöva tala lite mer politik i talarstolen framöver. Och det kommer delvis att handla om hur det går i valet, vem som får inflytande och så vidare. Gällande Sverigedemokraterna så är ju också samma budskap erbjuds ju också till dem. Det finns alltid en möjlighet till omvändelse för den som önskar det. Man ska ha rätt till en andra chans. Vi har inte rätt att vägra någon en andra chans. Men det här beror helt och hållet på om personen, partiet, visar sig vara förtroendevärda. Och jag menar att man rent objektivt kan hävda att det finns så många företrädare för det här partiet som har visat sig att de är ännu inte förtroendevärda. Och då är det också allvarligt att de är på väg att få ganska mycket förtroende. Ja, jag sa de här sakerna för att jag upplevde att det här är saker som behöver sägas i vår tid. Jag vill inte... För det är också det att tar vi Jesu ord på allvar så leder det oss in på en väg där vi förr eller senare tvingas ta ställning. Vi kan inte undvika det. Och vi ska ju ta ställning för. Det är det vi ska vara kända för, vad vi tar ställning för. Men det kommer ofta på köpet när man tar ställning för någonting så blir man också tvungen som ett naturligt led ta ställning mot någonting annat. Människans viktigaste val är att välja och börja följa Jesus och sen fortsätta att följa Jesus resten av sitt liv. Jag har beslutat att följa Jesus och jag har beslutat att följa Jesus resten av mitt liv. Det tror jag vi vill allihop. Amen.